Och med risk för att det går förlorat så borde politiker inte lägga sig i dess ledarskap.
They should not have to interfere with the cultural institution. Let it do what it needs to do. Culture is there to bring people together, is not there to divide people.
Tillsammans med National Symphony Orchestra framförde han Dmitri Shostakovichs andra violinkonsert. Musik som skrevs under den kommunistiska sovjetdiktaturens förtryck, men som samtidigt håller fast vid en frihetskänsla. Och det är ett sätt att manifestera som den skrikiga samtiden kan lära av, säger Leonidas Kavakos.
We shout, we scream, but there is also other ways to protest. And Shostakovich, he shows us exactly the way.
Och ikväll framför Leonidas Kavakos Dmitri Shostakovichs andra violinkonsert tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester i Berwaldhallen i Stockholm. En konsert som även direktsänds i P2. Reporter här Anton Bennebrandt och jag heter Anna-Karin Ivarsson och där är Kulturnytt slut.
Samtidigt som USA:s vicepresident J.D. Vance idag avlägger sitt omtalade besök på en amerikansk militärbas på Grönland så har landets självstyre idag fått en ny regering. Och ny regeringschef blir Jens Fredrik Nielsen från valets stora vinnare, det vill säga det socialliberala partiet Demokratit.
Jens Fredrik Nielsen.
Det var till rungande applåder som 33-årige Jens Fredrik Nielsen förklarar att det blir han som tar över som det grönländska självstyrets nya ledare. I sitt tal i samband med regeringsförklaringen sa han att vi som befolkning nu är pressade men att vi ska hålla samman, då är vi som starkast. Och ja, Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över ön har verkligen fått grönländarna att hålla samman, åtminstone politiskt. Fyra av de fem partierna som sitter i parlamentet och som har cirka 75% av mandaten ingår i den nya breda koalitionsregeringen. Alla partierna har det gemensamt att de är skarpt kritiska mot den amerikanska presidentens uttalande om att ta över Grönland. David Rasmusson, Köpenhamn.
Och i Myanmar har 144 personer hittills bekräftats omkomna och fler än 730 är skadade efter den kraftiga jordbävningen i morse svensk tid. Och antalet befaras stiga, det uppger ledaren för landets militärjunta, skriver flera nyhetsbyråer. Och i Thailand har minst 8 personer omkommit efter att en skyskrapa kollapsade på grund av jordbävningen i Myanmar, uppger den thailändska regeringen. Sen tidigare har det rapporterats om att minst 90 människor ska vara fast i rasmassorna. Hör mer om situationen i Sydostasien efter jordbävningen i Myanmar i Studio 1 i P1, där bland annat svenska utrikesdepartementet kommer höras. Det var nyheterna från Ekot med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Många befaras döda efter jordbävningen som drabbat Thailand och Myanmar, där militärjuntan nu vädjar om hjälp.
Ja, Helena Groll och Per Bergfors Nyberg här denna eftermiddag, där förstås läget efter det kraftiga jordskalvet dominerar båda våra timmar.
Men det blir lite annat också. Vår kollega Mikael Sjödell, du finns i Ulricehamn för att diskutera en fråga som engagerar många där.
Ja, jag har precis parkerat här på den stora pendlarparkeringen i stan. Ulricehamnsborna imorgon, de ska folkomrösta om den ska få vara kvar eller ersättas av ett nytt kulturhus.
Parkeringsplats eller kulturhus, vad väljer du?
Parkeringsplats.
Varför det då?
Vi behöver någonstans att parkera. Vi har bara ICA-parkeringen som det ser ut idag.
Och blir det mer eller kanske mindre demokrati med kommunala folkomröstningar?
Ja, direkt från Ulricehamn alltså om ungefär 20 minuter. Men andra rubriker den eftermiddag som vi också hoppas hinna med.
Protesterna i Turkiet och sen så kritiken mot prinsessan Madeleines nya hudvårdslinje.
Där har ni oss. Studio 1, 2 timmar framåt.
Ja, Det är dramatiska bilder och ljud som kommer från Bangkok i Thailand i morse. Människor som flyr undan när ett höghusbygge kollapsar efter den kraftiga jordbävningen i Myanmar. Det pågår just nu ett intensivt sökande efter överlevande. För bara någon minut sedan så uppdaterade man också dödssiffran just där i Bangkok till 9 personer som ska ha dött.
Mm. Och det handlar om 7,7 på Richterskalan och där många då befaras ha dödats och skadats. Och vi sa väl här senast bekräftade siffran från Myanmar, 144 döda och över 700 skadade. Och nu under hela dagen så har vi fått höra dramatiska vittnesmål.
Mm. För bara några timmar sedan så talade vi med Teresa Wintermyr, svensk thaiboxare. Hon befinner sig i Chiang Mai och så här beskriver hon skalvet.
Jag skulle precis sätta mig ner på en stol vid matbordet för att äta min lunch. Och precis när jag satte mig så började det skaka. Men jag förstod ju först inte att det var en jordbävning, utan jag trodde att det var jag som blev jättesnurrig. Så jag försökte ställa mig upp och då liksom det skakade till, så jag nästan ramlade liksom och började vingla. Jag ropade på min man. De kom ut springande då från badrummet. Men då liksom, vi stod där och tittade på varandra och det var då vi insåg att mycket riktigt det var rummet som, kan man säga, väldigt kraftigt. Men det här var liksom som att vara på en färja när det är väldigt kraftiga vågor. Ungefär så kändes det. Så det var väldigt obehagligt och overkligt.
Vad väckte det här för tankar och känslor hos dig?
Ja, när jag insåg att det var en jordbävning så fick jag ju såklart först panik. Jag var nämligen med om den här tsunamin 2004. Jag befann mig i Thailand då på Koh Lanta. Så jag har liksom redan gått igenom den grejen med naturkatastrof. Såklart så fort jag liksom tänker jordbävning så tänker jag ju tsunami. Men som tur var så finns det ju inget hav i Chiang Mai. Så att ja, det lugnade mig ju lite såklart.
Chiang Mai ligger ju då som sagt ganska nära epicentrum i Myanmar. Vad har du hört eller sett om liksom större påverkan på staden?
Det är inte så mycket höga byggnader. Det är en del kanske 4-5 våningar, sjukhus och sådant. Och sen är det liksom en massa förorter runt omkring. Sen är det ju berg runt omkring, så att det ligger ju liksom platt och väldigt öppet. Därför, även om man kände skalvet väldigt tydligt eftersom vi var ganska nära, så var det ju liksom inte så stor risk för att skyskrapor skulle rasa ner på en, så att säga, eftersom det inte fanns så mycket sånt.
Det var Teresa Wintermyr som är svensk thaiboxare som sa detta från Chiang Mai. Reporter här var Studio 1:s Ingrid Kullberg-Wolf.
Mm. Och med oss nu vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Du hörde Teresa Wintermyr här. Det var inga större skador i Chiang Mai, men läget i övrigt, hur skulle du beskriva det?
Ja, men jag tror att när det gäller Bangkok så är staden omskakad, men det är ändå ett lugn som har lagt sig nu. Det var ju väldigt dramatiska scener i staden när de här skyskraporna började gunga i skalvet. Swimmingpooler uppe på taken där vattnet skvalpade ut och regnade ner över gatan. Och det var många byggnader som evakuerades. Men nu har premiärministern sagt att den stora faran är över. Det är säkert att gå hem och vara inomhus. De värsta scenerna var ju det här höghusbygget som kollapsade, som ni nämnde. Och där är det ett antal, jag tror 5 var senaste siffran jag såg, som är kritiskt skadade. Och man letar fortfarande efter livstecken i rasmassorna, så den här dödssiffran kan ju komma att stiga där.
Mm, jag tror vi står på BBC på våra skärmar här att det handlar om över 100 som sitter fast eller som finns kvar där under rasmassorna, eller hur?
Precis.
Du, det kommer ju också uppgifter när det gäller Myanmar, så kommer ju uppgifter nu på eftermiddagen också om att militärjuntan där vädjar om hjälp. Hur ska man tolka det?
Ja, det är ovanligt. Historiskt så har de inte velat släppa in hjälp i den här typen av naturkatastrofer. De gjorde det i höstas när det var svåra översvämningar i landet. Då var man ganska tidig med att be om hjälp. Det kan vara en ny insikt om att man inte klarar sånt här själv. Men det kanske också säger någonting om hur allvarlig den här katastrofen är.
Jag läste något uttalande här som citerades på nyhetsbyråerna. Vilket land som helst, vilken organisation som helst fick gärna komma dit och hjälpa till. Vad tyder det på?
på allvarligheten i det hela, och att också att juntaledaren Minh Aung Hlaing själv vädjar på det här sättet är ganska unikt. Mm.
Det har ju talats här om en risk för tusentals döda. Det är ju en uppgift som kommer från amerikanska myndigheter. Vad vet du om den uppgiften?
Ja, det är ju en uppskattning, får man betona, som baseras på tidigare erfarenheter och hur det här skalvet såg ut. Nu kom ju en siffra från Reuters som 144 döda. Det är, skulle jag säga, mer i linje med de siffror jag ser från lokala hjälporganisationer runt om i Myanmar i de drabbade regionerna just nu. Men det är ju fortfarande tidigt i räddningsarbetet, så det här, det kan ju komma att stiga. Det är svårigheter att nå fram i de drabbade områdena. Så jag tror att vi får ha tålamod där, och det kommer ta tid innan vi har något bekräftat. Och så har det varit vid tidigare katastrofer i det här landet. Mm.
Axel Kronholm, alltså vår Sydostasien-korrespondent, med oss också Kristina Hjelmin, ordförande i Svenska Burma-kommittén. Vi pratar om Myanmar, storleken på den här katastrofen där. Vad vet du om läget inne i Myanmar just nu?
Ja, vi har ju under dagen varit i kontakt med både vänner och kollegor och försökt få kontakt med det tiotal MR-grupper och fria medier som vi jobbar med inne i landet. Och de vi har fått kontakt med har varit okej. Och vi har ju kunnat följa väldigt dramatiska bilder från lokala medier där man ser väldigt stor förödelse i Mandalay och omkringliggande regioner med tempel som är raserade, moskéer, till och med regeringsbyggnader, samhällsinfrastruktur. Så det är ju en väldigt stor påverkan. Men precis som vi hörde från Axel här, så kommer det ta ett tag innan man får hela bilden. Så vi har fortfarande inte nått fram till alla våra kontakter och så. Så det, jag tror att det kommer klarna med tiden när det gäller skadeläget och så, som ni sa. Men helt klart är ju att det är en väldigt svår situation och väldigt, väldigt stora behov. Mm.
Just det faktum att militärjuntan faktiskt vädjar om hjälp, skulle det vara en indikation på att det är allvarligt? För att jag hörde dig i någon tidigare sändning idag där du sa att det är inte säkert att militärjuntan kommer vara så pigg på att släppa in hjälp, helt enkelt.
Nej, men det ska man också säga, att det här sker ju i en region där det redan är otroligt utsatt, som ja, en väldigt, väldigt svår humanitär situation med 3,5 miljoner människor på flykt inne i Myanmar. Och hälften av de här finns faktiskt just i den här regionen med Sagaing, Mandalay. Det vi ser nu är så att just till de här områdena så blockeras nödhjälp av militärjuntan. Så det man ska vara väldigt försiktig med här nu, Myanmar behöver omvärldens stöd, men det är väldigt viktigt att tänka på att man inte bara går genom juntan, utan att man tänker på att det finns områden då, som stora områden som inte dels inte kontrolleras av juntan, och att det är viktigt att gå genom lokala organisationer, och även exilregeringen har nätverk och kan nå ut på marken. Så viktigt att se över vilka kanaler man får in nödhjälp genom här.
Du som väl känner till det här landet, hur väl skulle den infrastruktur som finns där, hur pass väl klarar den en sån här jordbävning?
Jag tror att det är det som är de stora riskerna här, att det är en så pass svår situation redan och det finns inte resurser på marken för att hantera den. Det är resurserna är redan utplånade till stor del, och som jag sa, redan 19 miljoner som är i behov av nödhjälp. Utan det handlar om att använda den. Det finns ju goda kanaler för lokala grupper att nå in. Det ser vi fortfarande nu. Men det är i relativt liten skala. Så det handlar om att jobba på kanske nya sätt att jobba med att få in hjälpen.
Kristina Hjelmin, ordförande i Svenska Burma-kommittén, sa detta. Vi har också med oss Svante Liljegren som är chef för UDs konsulära enhet. Svante Liljegren, vad är er bedömning på UD just nu av läget i regionen efter den här jordbävningen?
Det är naturligtvis fortfarande väldigt oklart. Klart dock att det är en stor katastrof som kommer att skörda människoliv, tyvärr. Vi befinner oss sedan i morse i en krisorganisation och arbetar med resurser och information till svenskar framförallt. Samlar ihop det vi vet och försöker att kanalisera det på bästa sätt. Men det är helt klart en fruktansvärd situation i regionen.
Och vad vet ni då om svenskar i området, om det är någon som är drabbad?
Vi har inga uppgifter om att svenskar ska ha drabbats på så sätt att man har skadats fysiskt. Vi har tagit emot ett 50-tal samtal till vår nödjour idag. Och det är bland annat då svenskar som har tvingats lämna sina hotell i Bangkok och lämnat allt sitt bagage och alla sina tillhörigheter bakom sig. Och då vill de kanske söka råd och stöd i hur de ska gå vidare för att få tag på sina grejer och kunna ta sig därifrån.
USAs geologiska myndighet befarar ju tusentals dödsoffer. Hur ser ni i UD på den uppgiften?
Den har vi naturligtvis tagit emot och det är viktig input när vi arbetar i vår krisorganisation som i första hand går ut på att skapa en gemensam lägesbild med svenska myndigheter, med resebranschen och så vidare. Men också för att titta på vilka tillgängliga resurser finns, vad behöver vi ha när det gäller till exempel personal, materiell, logistik och transportkapacitet.
Men om det här nu förvärras, vilken hjälp kan svenskar få som vill ta sig därifrån och som kanske behöver vård?
I första hand så handlar det om att nogsamt lyssna på de lokala myndigheternas råd och följa de anvisningar som man får. Det är väldigt viktigt. Sen har vi naturligtvis möjligheter att i yttersta nödfall bistå svenskar som har drabbats av en katastrof.
Vad betyder det, yttersta nödfall? Vad innebär det?
Ja, det skulle till exempel innebära att alla andra möjligheter är uttömda. Man kan inte klara sig från en katastrofsituation på egen hand. Då har staten ett ansvar. Men det är en lång väg dit så att säga. Och jag vill inte spekulera i hur vägen eventuellt fram dit skulle kunna te sig.
Så det är ingen självklarhet, att de som finns där nu kan räkna med hjälp från Sverige?
Det är för tidigt att säga. Det finns inga självklarheter i det här så att säga, utan först och främst handlar det om att lyssna på de råden man får. Är man drabbad så ska man naturligtvis kontakta ambassaden i Bangkok eller vår konsulära nödjour. Och är det så att alla andra möjligheter är uttömda, ja, då har staten ganska goda resurser och möjligheter att bidra. Men det är för tidigt att spekulera kring det, tycker jag.
Svante Liljegren, chef för UDs konsulära enhet. Innan vi släpper dig så ska vi också passa på att fråga om en annan händelse idag. Svensk journalisten Joakim Medin från tidningen Dagens ETC som frihetsberövats i Turkiet när han åkte dit för att bevaka protesterna i landet. Vad vet ni om hans situation just nu?
Ja, vi känner naturligtvis till det här. Av omsorg om Joakim Medin så kan jag inte gå in på några närmare detaljer. Men det jag kan säga är att vårt generalkonsulat i Istanbul står i kontakt med de turkiska myndigheterna om det här. Och vårt konsulat har också varit i kontakt med Medin själv och ger dem konsulärt stöd. Vi ser alltid allvarligt på när journalister frihetsberövas. Någonting som ju också utrikesministern varit väldigt tydlig med under dagarna.
Men ni har i alla fall fått personlig kontakt med honom?
Vårt generalkonsulat i Istanbul har haft personlig kontakt med Joakim Medin, det stämmer.
För det var tidigare uppgifter om att man inte hade hört av honom på 24 timmar, men nu vet ni var han finns någonstans?
Vi vet var han finns och vi vet vad vi behöver göra och vi vet också hur han mår.
Och hur mår han?
Det är svårt att gå in på detaljer i det här. Det råder sekretess, men jag vill ändå säga, eftersom du nu frågar, att han mår efter omständigheterna väl. Men jag vill inte gå in på några ytterligare detaljer.
Finns det någon formell anklagelse mot honom?
För tidigt att säga, utan vi arbetar konsulärt för att han ska få det stöd som han har rätt till. I första hand ett juridiskt ombud.
Svante Liljegren, chef för UDs konsulära enhet. Tack för att du var med oss den eftermiddag här i Studio 1.
Du Studiet P1 alltså. Vi ska kort fortsätta till Rumänien där beslutet att stoppa högerextrema Calin Georgescu från presidentvalet har väckt en uppslitande debatt om demokratins status i landet.
Kritiker varnar för att det här beslutet kan ge extremhögern en extra injektion. Rezvan Petri från den politiska plattformen Politik på minuten säger att domstolen fattat ett unikt beslut.
What the court is doing is based on looking at the conduct of the candidate, and that is something new.
Domstolens beslut är i princip baserat på kandidatens uppförande, och det är nytt. Tidigare har du kunnat gilla fascister och fortfarande kandidera, säger Rezvan. Det är i mitten av mars och våren gör sig på allvar påmind i centrala Bukarest. På ett café i hjärtat av huvudstaden träffar jag Rezvan och Vlad. Två unga statsvetare utbildade i London och grundare till sajten Politik på minuten som idag har 150 000 följare. Sajten är riktad mot unga rumäner och syftar till att avkoda den politiska diskussionen som, enligt Rezvan och Vlad, ofta sker över huvudet på vanliga medborgare.
We are trying to stay objective. We don't take sides. We are not a partisan page. We are only partisan to European values, for example.
Vi är politiskt neutrala. Däremot står vi upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, förklarar Rezvan. Redan i februari inleddes en brottsutredning mot Georgescu i vilken han bland annat anklagas för att ha gett stöd för fascistiska grupper samt lämnat falska uppgifter om sina tillgångar och hur hans kampanj finansierats. Utredningen omfattar även misstankar om att en rysk påverkanskampanj på TikTok låg bakom hans seger i den första presidentvalsomgången i december förra året. Att Georgescu nu helt stoppas från att delta i omvalet som ska hållas i maj är vanskligt, anser Rezvan.
If you get convicted and if the judge tells you in the ruling that you know you do for example 2-3 years of jail, but right now there's no ruling, there's not even a trial going on.
Om du blir åtalad, dömd och fängslad är det en sak, men i det här fallet pågår inte ens en rättegång, säger Rezvan. Beslutet var mer eller mindre väntat. I slutet av oktober förra året hade författningsdomstolen plockat bort en annan extremhögerkandidat, Diana Sosuacha, ledare för det extrema partiet SOS och numera EU-parlamentariker. Enligt många var beslutet att ta bort Sosuacha anmärkningsvärt även det. Skälet till att hon förbjöds att kandidera var att hon inte var presidentfähig. Hennes många extrema uttalanden ansågs inte vara förenliga med landets presidentämbete. Rezvan och Vlad har en ambivalent inställning till konstitutionsdomstolens tidigare beslut att stoppa SOS-ledaren Sosuacha och nu Georgescu. Å ena sidan anser de att det är rimligt att stoppa kandidater som flagrant bryter mot de demokratiska principerna och i princip talar om att montera ner demokratin. Men båda är samtidigt rädda för att detta öppnar upp för ett farligt prejudikat.
In the future, in another electoral contest, maybe a new president could decide, or other people could decide to make a case that another candidate, which is maybe liberal, but
i en annan valkampanj kanske en ny president eller andra personer kan besluta att en kandidat som kanske är liberal har brutit mot deras konstitution, säger Rezvan. När Georgescu vann presidentvalets första omgång i december uppstod både förvåning och chock inom NATO, EU och de etablerade partierna i Rumänien. Här hade man en kandidat som var på väg att vinna presidentvalet, som hade hyllat rumänska fascister, beundrat Rysslands president Putin och sagt att han vill begränsa NATOs närvaro i Rumänien. När Georgescu under de här dagarna i mars stoppas från att delta i omvalet samlas några tusentalet demonstranter utanför domstolen för att ge honom sitt stöd. Ilskan är stor. Marinella Simon, utbildad ingenjör och tvåbarnsmamma, står i folkmassan med en stor rumänsk flagga i händerna och säger att det behövs en ny politik i landet. En stor del av året lever familjen åtskild, då Marinellas make måste jobba utomlands för att familjeekonomin ska gå ihop.
Lucrează în Germania, a lucrat pe comunitate mai mult timp, acum lucrează la o firmă din Germania.
Min man jobbar i Tyskland och det är en uppoffring vi är tvingade till att göra, säger hon. Marinellas lön är cirka 800 euro. Så om maken hade varit kvar i Rumänien och också tjänat ungefär lika mycket hade det ändå inte räckt för att försörja en småbarnsfamilj. Anklagelserna om att Georgescu vurmar för fascismen och är motståndare till både NATO och EU viftar hon bort.
Nu är det adevărat acest om vrea binele țării, vrea să recupereze tot ce au vândut politicienii din ziua de azi.
Det är inte sant. Den här mannen vill landets bästa. Han vill återuppbygga allt som sålts ut och raserats av dagens politiker, säger Marinella med stark övertygelse. Georgescu var otippad som segrare i det rumänska presidentvalet, men inte helt okänd bland många rumäner. Marcel, som också demonstrerar utanför författningsdomstolen, menar att Georgescu var känd inom de kretsar som nu röstat på honom, men att de etablerade medierna har riktat fokus åt ett annat håll.
People know him, but the big televisions are here, including the national televisions, are basically against him, and no television, no bigger television invited him on the presidential campaign last year to talk.
Resvan Petri från Politik på minuten säger att Georgescu förde sin kampanj mest via olika sociala plattformar, men också genom att besöka byar och mindre städer på landsbygden.
He had this network of churches, not only the Orthodox Church but Pentecostal Baptist and so on. So he was known there. He was known in the conspiracy theories area of.
Han har haft täta kontakter, inte minst med olika kyrkliga kretsar, och dessutom gjort sig känd för sina konspiratoriska teorier, säger Resvan.
Lots of people saw him on TikTok, indeed. They did see him on TikTok, but they didn't vote it because they are profoundly Eurosceptic, they do not believe in NATO, or they want to, they are pro-Russian, they just wanted to vote for the new guy, who wanted to destroy the old system, basically.
Många som röstade på honom gjorde inte det för att de är mot NATO, EU eller gillar Ryssland, utan för att han är den nya killen som vill slå sönder det etablerade politiska systemet i Rumänien, säger Resvan. Milan Jelovic, Bukarest.
Studio 1 i P1, producent idag Hans-Jörg Kissel, sändningskoordinator Marcus Elvebrandt, tekniker Christer Chanel och Fredrika Brunius. Och efter 17 sen så ska det handla mer om det senaste kring det kraftiga jordskalvet i Sydostasien.
Mm. Men innan dess så ska vi koppla in vår kollega Mikael Sjödell. Det ska handla om kommunala folkomröstningar som är rådgivande åt politikerna. Blir det mer eller mindre demokrati för invånarna? I Ulricehamn så är det folkomröstning imorgon om en stor parkeringsplats ska kunna användas till ett kulturhus istället. Och Mikael, du är där på plats. Hallå. Mitt i stan.
Ja, det stämmer. Ja. Du, jag har faktiskt rört mig från den här omtalade parkeringsplatsen till rådhuset, en vacker gammal träbyggnad i gult med anor från 1700-talet. Det är här inne nämligen som det ska röstas på valdagen, men faktum är att förtidsröstningen är redan igång. Det är en stridström av människor som går in och röstar. 10% tror jag, 2000 lite drygt människor har redan röstat. Några av dem finns med mig här utanför rådhuset. Egon Johansson, hallå.
Hallå.
Du har varit inne och röstat. Bilparkering eller kulturhus? Hur löd din röst?
Kulturhus.
Och hur motiverar du det?
Vi har väntat. Och vi har väntat. Och nu måste vi. Så länge vi har uppleva detta. Annars kommer det säkert att ta hur många år som helst. Så det är helt hållet det. Att vi behöver ett kulturhus här.
Var ska alla bilarna ta vägen då?
Alltså de två gå lite längre. Det är så. Man får ta det.
Man får knata istället?
Ja.
Okej då. Evert Hedman, du står också här. Du tycker tvärtom. Du vill gärna behålla den här parkeringsplatsen. Hur resonerar du?
Ja, jajamän. Jag vill ju gärna ha ett stadshus, men inte på bekostnad av parkeringen. Det finns redan dåligt med parkeringar, och när det är event så som Newport eller säg eller storfamiljer som ska handla, så är det inte så lätt för man ska gå hela vägen och köpa på sig mat för 8 personer i hemmet till exempel. Nu var det stor summa, men ja. Nej. Jag tycker man ska ha parkeringar så att man kan ta sig runt i stan lättare.
Men skulle inte stan må bra av ett kulturhus och ett bibliotek? För det har ju varit stängt och varit i tillfälliga lokaler i flera decennier.
Jo, det är självklart. Jag vill gärna ha biblioteket tillbaka och stadshus. Men jag tycker man ska kunna sätta det på något ställe där det inte tar upp alla parkeringar. Anser jag.
Vad tycker du om de här argumenten, Egon?
Alltså, det är klart att jag har tänkt så också. Självklart. Men det alternativet, alltså, tycker jag inte räcker till. För jag menar, vi är ju bortskämda med parkeringen i Ulricehamn. Det är bara så. Så att man jämför med andra så har vi ändå ganska okej.
En som står här också som inte röstar och tänker inte rösta, det är du, Elena Spjut. Varför står du över?
Elin Öster.
Förlåt, Elin Öster heter du. Jag ber om ursäkt, det var mina papper som jag slarvade med.
Ingen fara. Nej, men jag fick hem den här lappen häromdagen. Dåligt engagerad kanske jag är, men jag tänker att jag ska inte rösta. Det är en rådgivande folkomröstning och jag tänker att det kommer min röst kommer liksom inte påverka. Politikerna har redan, de kommer ta sitt beslut. Och även om 99% av Ulricehamn röstar för nej, så tror jag att de kommer att placera ett kulturhus där ändå. Och det är lite så. Jag vill jättegärna ha ett fint kulturhus. Jag struntar lite i vart det ligger. Men jag vill inte att mer pengar från kommunen läggs på det här.
Den här folkomröstningen uppskattningsvis runt 2 miljoner kronor. Det är för mycket tycker du?
Jättemycket pengar som man kunde lägga på något annat.
Okej, tack alla tre. Vi har fler gäster. Jag ska flytta mig in här i rådhuset. För här har vi samlat fler personer som är engagerade. Det var ju bestämt sedan ett par år sedan att kommunen faktiskt skulle och ville bygga ett kulturhus på en del av den här stora parkeringen. Delar av Ulricehamnsborna var emot, fick igenom den här folkomröstningen genom ett folkinitiativ. Bengt-Olof Foss, du var en av dem, eller är en av dem som står bakom det här folkinitiativet. Vad är det för fel på ett kulturhus där nere på parkeringen?
Alltså, frågan handlar för oss om ytterst placeringen. Och nu har vi i Sveriges riksdag har gett landets kommuner under en process som har pågått under många år möjligheten att arrangera lokala folkomröstningar. Det började 77 och skrevs 94 nya regler. Och 2011 så har man hittat en modell där det tycks fungera. Vi har haft 50 lokala folkomröstningar.
Men det här är den första i Ulricehamn. Varför var det viktigt att få...
Jo, det här så här. Orsaken till att man har skapat det här verktyget, instrumentet, varför Sveriges riksdag har gjort det, det är för att man upplever att människor ger uttryck för att man kommer längre och längre ifrån besluten. Jag har bara under 10 minuter på torget här pratat med människor som säger att det är ingen idé. De bryr sig ändå inte. Det är redan bestämt. Jag säger inte att de har rätt. Men det där är en känsla som sprider sig hos svenska folket. Och det där är ett allvarligt hot mot demokratin. Och därför ser jag de lokala folkomröstningarna i Ulricehamn idag som ett exempel på att försöka föra besluten närmare folk.
Bredvid dig här så står Victoria Kleiber Svensson. Du är kommunens kulturstrateg. Du jobbar mycket med Ulricehamns publika verksamheter. När vi talades vid tidigare, då sa du att det här med folkomröstning, det är nästan löjligt.
Ja, alltså vi har ju så trängande behov av ett kulturhus och ett stadsbibliotek framförallt. Just nu har vi packat ner hela stadsbiblioteket i kartonger för vi har ingen lokal att vara i. Och jag tycker att vi måste se längre än till parkeringar. Vi måste se det till en helhet att den här kommunen behöver ett kulturhus. Om vi ska få en stark kommun där barn och unga får utvecklas och vara kreativa och kunna ta del av litteratur och det hänger också ihop med läsfrämjande arbete så behöver vi det här huset. Det är viktigt och dessutom har politikerna ju redan bestämt sig för att det ska vara ett kulturhus där.
Men är det inte bra då med den här demokratiska möjligheten att låta människor, Ulricehamnsborna, säga sitt i en folkomröstning?
Jag tycker det är jättebra med att folk får säga sitt, men det kommer i fel ordning. Just nu är politiker, tjänstepersoner och ett fantastiskt arkitekter igång med att planera för det här kulturhuset. Så det har redan kostat väldigt mycket pengar och väldigt mycket tid. Och vi är trängande behov av att snabbt få till kulturhuset.
Vad säger du om den argumentationen då, Bengt-Olof Foss?
Ja, det har ju i debatten kommit att framstå som att det var för eller mot ett kulturhus. Och det har aldrig varit, ifrån vi som har tagit initiativet, har inte för en sekund varit för eller mot ett kulturhus. Det har bara handlat om placeringen. Och då tycker jag att det vore förmätet att förvägra Ulricehamnarna att i en lokal folkomröstning få vara med och bestämma var det ska ligga.
Vi ska strax höra ansvarigt kommunalråd här, men jag bara undrar, tror du politikerna lyssnar på det här då? Vad nu utfallet blir, det får vi veta imorgon, ett preliminärt resultat i alla fall.
Ja, jag utgår ifrån att man lyssnar. Jag vet att det finns komplikationer i den här närdemokratin. Det finns komplikationer, det finns frågeställningar som är inte så alldeles enkla att hantera. Men ett högt valdeltagande, en klar majoritet, även om vi inte pratar om 90% eller 80%, så förutsätter jag att då kommer politiken att lyssna. Va? Men kom ihåg, det har aldrig handlat om för eller mot ett kulturhus.
Men Ulricehamns stadsbibliotek har haft tillfälliga lokaler sedan 70-talet. Under decennier har man försökt få till en lösning. Det har varit flera olika alternativ. Gamla stationsområdet nere vid närmare vattnet här. Ovanpå en ICA-butik här i stan. Nu har biblioteket varit stängt helt sedan i julas. Det väntas nya tillfälliga lokaler efter sommaren. Varför är det så svårt att få till en lösning? Vad tror du, Victoria Kleiber-Svensson?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Varför det är så svårt och varför det tar så lång tid. Men nu är vi ju där att vi faktiskt har bestämt oss för att bygga ett kulturhus. Så låt oss göra det. Och dessutom ska hela den här staden växa åt det här hållet. Och placeringen är bra. Det är toppenställe mitt i centrum. Och dessutom när hela en ny stadsdel håller på att växa fram med nya bostäder och så. Och barn och unga och behöver ha ett kulturhus mitt i centrum så att de lätt kan ta sig dit. Och dessutom blir det blir ju inte bara bibliotek, det blir ju kulturskola och ungas fritid också. Så det här är ett hus för framtiden och där barn och unga kan växa och vara kreativa.
Här i rådhuset där folkomröstningen sker på valdagen imorgon, men även förtidsröstningen redan idag, har vi också Viktor Öberg, moderat kommunstyrelseordförande. Välkommen till studiet.
Tack så mycket.
Ja, du har ju lyssnat till argumenten, du har hört dem förr. Ingen tvekan om var du står i frågan. Du vill ha det här nya kulturhuset på den här parkeringsplatsen. Du vill inte ens ha den här folkomröstningen heller. Varför inte det?
Nej, men i grunden är det ju lite som Bengt-Olof var inne på också. Vi har ju redan fattat beslut. Vi har kommit väldigt långt. Vi är mitt inne i projekteringen. Att stanna nu igen skulle vara oansvarigt gentemot skattebetalarna att faktiskt bromsa en gång till och kasta ännu mer pengar i sjön.
Och nu är den här folkomröstningen igång. Vad jag förstod, jag fick några preliminära siffror. Ungefär 10% av de röstberättigade i Ulricehamn har röstat hittills, drygt 2000 personer. Kommer du lyssna på utfallet här då?
Om det blir en majoritet av befolkningen som faktiskt går och röstar, jag har uttryckt mig tidigare att det ska vara någonstans mellan 60-80%, och en majoritet av dem måste säga nej. Nej, men då kanske vi faktiskt kunde börja fundera på att lyssna på det, men annars anser jag inte att det är en tillräckligt stor mängd för att lyssna ur ett demokratiskt hänseende.
Vad händer då med stadens nya kulturhus och bibliotek om det blir så då att det blir 60-80% som röstar och majoriteten av dem tycker att nej, det här var en dålig idé?
Nej, men skulle vi nu mot förmodan landa i att inte bygga ett kulturhus, då kommer den frågan lägga sig i malpåse återigen. Det finns ju ingen aktiv politiker just nu som skulle ta i den frågan i en snar framtid. Eftersom den här frågan är ju ganska infekterad sedan länge och vi har aldrig kommit till skott. Och det är därför vi håller bra tempo nu för att få det genomfört under den här mandatperioden där vi vet att det har funnits en majoritet.
Min kollega Anders Diamant, han ställde frågan till några Ulricehamnsbor tidigare idag om det här med folkomröstningar och vad de tror att det ger. Så här, vi kan lyssna på vad de säger.
Ska du rösta?
Jag vet inte, jag är lite osäker. Det känns som att det inte ger någonting ändå. För att det där kulturhuset kommer väl byggas oavsett vad jag röstar på. Det är min känsla, så att jag tror att jag inte kommer rösta.
Ja, det beror på hur många som röstar och vad det blir. Så får de ju försöka rätta sig efter det. Men det är inte säkert de gör det. De kan ha sin åsikt och vi har våran. Jag tycker det kan fortsätta vår parkering.
Parkeringsplats eller kulturhus?
Kulturhus.
Folkomröstning, är det en bra idé?
Nej, inte om en sån här sak som man ändå kan bestämma då.
Ja, där hörde vi Kenny, Tom och Kristina till min kollega Anders Diamant tidigare idag. Vi har med oss en gäst till, en som lyssnat på hela diskussionen, Ann-Katrin Ljungar, professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Du har ju granskat just kommunala folkomröstningar, folkinitiativ, mellan 2011 och 2023. Vi kan väl konstatera först bara att det har blivit vanligare sedan 2011, för då ändrades reglerna. Det krävs mer, kan man säga, lite förenklat av kommunen för att stoppa en folkomröstning. Men knäckfrågan som vi undrar över då, Ann-Katrin Ljungar, vad leder de här folkomröstningarna till? Lyssnar politikerna?
Ja, det som man har sett från de folkomröstningar som har hållits ute i kommunerna, det är ju att kommunfullmäktige i en majoritet av fallen väljer att inte följa folkomröstningens utslag. Och det har att göra med hur högt valdeltagande det är eller om det finns ett tydligt utslag för någondera alternativa i folkomröstningen. Och ytterligare så har vi faktum om beslutet redan är fattat. Alltså om det finns ett fattat beslut av kommunfullmäktige så är kommunfullmäktige mindre benäget att följa folkomröstningens resultat än om det är en fråga som är under beredning eller om det är en helt ny fråga som läggs upp på den kommunalpolitiska agendan.
Så är det där ett problem då ur en demokratisk synvinkel att politikerna som du säger inte lyssnar i de flesta fallen?
Ja, det finns ju någonting motsättningsfullt i hur det här kommunala folkinitiativet är utformat. Dels så har ju kommunfullmäktige ett mandat som de har fått i kommunalval att fatta beslut på kommunmedborgarnas vägnar. Men sen har ju kommunmedborgarna själva möjlighet att lyfta en fråga upp på den dagordningen. Och sen är det ju upp till kommunfullmäktige att fatta beslut om en folkomröstning ska hållas. Och krux är här då att det krävs 2/3 av kommunfullmäktiges ledamöter som ska vara emot en folkomröstning. Och det betyder ju att det är en opposition i kommunfullmäktige som kan driva fram den här folkomröstningen. Och då kan man ju få 2 olikartade beslut. Vilket kunde bli fallet nu då i Ulricehamn, där kommunfullmäktige har fattat ett beslut att man ska bygga det här kulturhuset med bibliotek. Och där det finns nu då ett initiativ som handlar om att man ska bibehålla den här parkeringen. Och då är ju frågan, ja men vilket beslut är det som kommer fram i folkomröstningen? Den är ju formellt rådgivande naturligtvis. Eller är det kommunfullmäktiges beslut som ska väga tyngre? Alltså vilket har störst demokratisk legitimitet som vi statsvetare skulle säga. Och här finns ju en inbyggd motsättning. Och det är ju det som kan skapa spänning här. Nu säger ju kommunfullmäktiges ordförande att man kommer att kräva ett högt valdeltagande, det ska finnas ett tydligt utslag. Men samtidigt så har man ju bjudit in medborgarna, man vill att de ska gå och rösta och man har engagerat sig med att samla in namnunderskrifter. Och jag menar, de blir ju då besvikna och missnöjda. Och det hördes ju också i reportaget att många sa, ja men jag tänker inte gå och rösta, det kommer ändå inte ha någon betydelse. Det finns ett fattat beslut och det kommunfullmäktige kommer att följa sitt beslut. Så det här är en inbyggd spänning.
Vad blir riskerna med det här då? Ja, vad kan riskerna bli?
Ja, tanken var ju med det här reformerade folkinitiativet att man skulle skapa ett större engagemang hos kommunmedborgarna, man skulle föra demokratin närmare kommuninvånarna. Men i sådana här fall så kan det ju leda till större missnöje. Och det finns ju kommuner där man har fått nya partier efter sådana här kommunala folkomröstningar. Man har också fått ett större missnöje i vissa frågor. Men framförallt så ser vi ju att det har bildats lokala partier efter vissa kommunala folkomröstningar. Och de partierna har skapats av de här aktionsgrupperna som har initierat en folkomröstning men som inte har fått gehör hos kommunfullmäktige.
Så här i Ulricehamn då till sist, hur stora förhoppningar ska Bengt-Olof Foss och de andra som är för det här folkinitiativet ha på att få ha kvar sin parkeringsplats, tror du?
Om man tittar på hur de övriga kommunala folkomröstningarna har sett ut så kräver det ju ett högt valdeltagande. Det skulle tala för att man kan få en parkering, men det faktum att kommunfullmäktige redan har fattat beslut i frågan, det talar ju emot att kommunfullmäktige skulle ändra sin ståndpunkt och följa folkomröstningen.
Ann-Katrin Ljungar, tack ska du ha. Du var med oss på länk, ska vi säga, här i rådhuset i Ulricehamn. Bengt-Olof Foss som står bakom initiativet till den här folkomröstningen då. Ja, du kanske kommer behöva starta ett parti efter. Utsikterna statistiskt är inte så ljusa för att du ska lyckas här.
Det är inte aktuellt, nej. Men hon ger ju uttryck för de här motsättningarna som finns i det här. Och det som vi alla möter allt för ofta. Att det är ingen idé, det är redan bestämt, det är redan beslutat, det går inte att påverka. Och det där är ju en farlig väg alltså. Vi är på väg, vi kan ha lite global perspektiv på det här också. Hur demokratin är under attack över hela världen. 24% av jordens länder är fullvärdiga demokratier. 75% är det inte.
Viktor Öberg, moderat kommunstyrelseordförande. Du hör det här riskerna med att genomföra en sån här folkomröstning och sen försvinner rösterna bara ut i tomma intet. Det spär på missnöjet och kanske till och med politikerförakt.
Ja, och det är ju kanske därför jag ser att systemet för en lokal folkomröstning kanske är för lågt ställda, de här kraven som finns om 10%. I dagens läge när vi har Facebook och allting, sociala medier att nå ut med, det är mycket lättare att nå upp i de här nivåerna. Och vi har ju varit tydliga, alltså det här fattades ju redan en inriktning 2015 att vi skulle bygga bostäder på platsen. Så frågan i sig är ju alldeles för sent ställd och är inte en principiellt viktig fråga för kommunen.
Inte en principiellt viktig fråga för kommunen.
Jo, men man ska också ha respekt för att när det kommer in sent så att säga i processen som Uber här säger. Jag menar, jag håller med om det. Men vad beror det där på? Jo, för att väldigt få av oss egentligen kanske är beredda eller har insikten, kunskapen till att ta till sig den informationen. Det är inte förrän gräskaparna står där människor reagerar.
Victoria Klärby Svensson till sist och kulturstrateg här på kommunen i Ulricehamn. Vad tror du att den här folkomröstningen kommer leda till nu då?
Jag hoppas ju naturligtvis att vi får ett kulturhus. Det jag tycker är tråkigt är att de barn och unga inte får göra sin röst hörd i det här. Och det är framförallt för framtiden vi bygger det här huset.
Ja, då säger vi tack härifrån Ulricehamn. Tack till alla våra gäster. Vi hörde sist här Victoria Klärby Svensson, kulturstrateg på Ulricehamns kommun. Bengt-Olof Foss, en av dem som står bakom initiativet till folkomröstningen. Viktor Öberg, moderat kommunstyrelseordförande. Och så Ann-Katrin Ljungar, också professor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Preliminärt resultat väntas redan imorgon kväll på valdagen. Helt klart nästa vecka på onsdag. Och sen tror jag politikerna ska säga sitt igen den 24 april om jag inte har fel.
Mm. Mikael Sjödell, direkt från Ulricehamn, Anders Diamant producerade Studio 1 efter 17.
Då ska vi bland annat tillbaka till situationen i Turkiet, protesterna där och den svenska journalisten som gripits. UD bekräftade alldeles nyss att man har haft kontakt med honom och han mår bra.
Här är kvart i fem ekot fredag, stor förödelse efter jordbävningen i Myanmar. Svensk journalist gripen i Turkiet och USAs vicepresident är på sitt kritiserade besök på Grönland. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med den mycket kraftiga jordbävning som skakat stora delar av Sydostasien. Omfattningen av förödelsen är ännu oklar. Antalet döda är också oklart. Men epicentrum var i Myanmar och även Thailands huvudstad Bangkok skakades om rejält. Vi ska få några vittnesmål om det nu. Så här berättar Uppsala-bon Signe Mattsson.
Jag trodde jag skulle dö. Det var liksom, alltså det var så att vi sprang för vårt liv och det enda jag tänkte var liksom att jag har den här skyskrapan ovanför mitt huvud. Du vet, jag bara tänkte att den här kommer ju kollapsa.
Signe låg vid poolen på sitt hotell när marken började skaka. Tillsammans med andra människor så sprang hon ut på gatan nedanför.
Och då ser vi liksom hur det bara forsar vatten från skyskraporna runt omkring. De står liksom, vi ser hur skyskraporna vinglar. Det rasar saker, liksom kakel eller något så betong liksom från byggnaderna runt. Allt var helt fruktansvärt.
Utrikesdepartementet uppmanar svenskar som befinner sig på plats att kontakta sina anhöriga, hålla sig uppdaterade om händelseutvecklingen i medier och följa lokala myndigheters råd och anvisningar. Tobias Holm bor i en förort till Bangkok. Han föll nerför en brant trappa när huset började skaka, men klarade sig med ont i ryggen. Nu är han orolig för bekanta inne i Bangkok.
Det sjunger ju i telefonen hela tiden om bekanta som är saknade inne i Bangkok i rasmassor.
Tobias Holm i Bangkok, reportrar Mattias Plejel och Ellen Rosenqvist. Ja, det här var alltså en ovanligt kraftig jordbävning. Magnituden var 7,7. Och så här berättade vår Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm när jag pratade med honom för en liten stund sedan om vad det var som hände.
Ja, det var tidig eftermiddag som en jordbävning ägde rum med epicentrum i Myanmar som mätte 7,7. Och den här jordbävningen kändes även utanför Myanmar. I Thailand, i huvudstaden Bangkok, så skakades flera byggnader av skalvet och ett bygge rasade också. Det kändes också i Kina, i Yunnan-provinsen. Så det var ett kraftigt skalv som ägde rum.
Hur allvarliga skador har det blivit i den här regionen av jordbävningen?
De allra allvarligaste skadorna har ju skett i Myanmar. Där är nu läget lite oklart hur pass allvarligt det är, men att döma av de bilder som kommer ut så är det ju väldigt stor materiell förstörelse och också många döda från olika håll i landet. Men det är svårt att få några bekräftade uppgifter i nuläget. I Bangkok så är det inte riktigt lika illa, utan där är det framförallt ett höghusbygge som kollapsade och med byggarbetare inne i det bygget. Och där har man hittills 3 döda bekräftade.
Samtidigt så har det ju gjorts uppskattningar från bland annat amerikanska seismologer att det här är en jordbävning av den kalibern så att säga, att det sannolikt kommer handla om tusentals döda.
Ja, vi får se. Det är svårt i nuläget att veta. Jag tycker att av de uppgifter som jag ser från Myanmar hittills så kanske det inte är riktigt så illa. Så nu vet vi inte. Siffran kan ju stiga. Det är fortfarande ett tidigt skede i räddningsarbetet. Men utifrån de rapporter jag får in från lokala hjälporganisationer så känns det snarare som att det kanske handlar om hundratal snarare än tusental. Men det är fortfarande tidigt skede i det här.
Myanmar är ju ett land i kris just nu. Hur klarar Myanmar av att hantera en katastrof av det här slaget?
Ja, det är ju väldigt svårt förstås. Man har ju omkring 3 miljoner internflyktingar i landet på grund av striderna. Och dessutom har ju också USAs kraftiga nedskärningar i biståndet till Myanmar börjat kännas. Och det är många som är i behov av humanitär hjälp. Så att det är klart att man har ingen stor kapacitet att hantera det här. Nu har ju den styrande militärregimen vädjat om internationell hjälp. Det brukar de inte göra. Det kanske säger någonting också om hur allvarligt läget är.
Axel Kronholm. Ja, militärjuntan i Myanmar har alltså bett om internationell hjälp efter jordbävningen. Men chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP, säger till Ekot att det kommer ta lång tid att få hjälpen på plats.
That obviously restricts first of all our ability to work, sometimes our ability to go in certain regions also. It's a situation that is far from optimal in terms of an emergency response.
Jordbävningen skedde mitt på dagen lokal tid och hade sitt epicenter nära Mandalay, Myanmars näst största stad. Militärjuntan som styr landet har utlyst katastroftillstånd, men eftersom det pågår ett inbördeskrig är det oklart hur hjälp ska nå fram till de drabbade. Kommunikationen försvåras också av att elnätet slagits ut på vissa platser. UNDP-chefen Akim Steiner säger att det nu är viktigt att snabbt ta reda på var i landet läget är som mest allvarligt för att nå ut med hjälp. Men att också redan nu titta på nästa steg, exempelvis om jordbävningen lett till att dricksvatten förgiftats.
Sometimes we forget that in these earthquakes very toxic substances can be released, whether from a tank or whether from a mining sludge lake. I mean that, you know, could poison the water supply for tens of thousands of people.
UNDP, som normalt når 3 miljoner människor i Myanmar, har vad Akim Steiner kallar minsta möjliga kontakt med militärjuntan som inte erkänns internationellt och är satt under sanktioner. Men det gör också att krisberedskapen tar skada. UNDP har inte tillgång till alla regioner i landet och det finns restriktioner på exempelvis finansiella överföringar. Och kriget som pågår hade redan innan jordbävningen lett till att en tredjedel av befolkningen, 20 miljoner människor, var i behov av humanitär hjälp. En djupt beklaglig situation enligt Akim Steiner.
It is a reflection of a political reality that is deeply regrettable.
Reporter Filip Kotsam Boikidis. Nu byter vi ämne. Den svenska journalisten Joakim Medin har gripits i Turkiet. Han greps igår när han kom till Istanbul för att bevaka händelseutvecklingen där åt Dagens ETC. Svante Liljegren, som är chef för UDs konsulära enhet, säger att generalkonsulatet nu har varit i personlig kontakt med Medin.
Ja, vi känner naturligtvis till det här. Av omsorg om Joakim Medin så kan jag inte gå in på några närmare detaljer. Men det jag kan säga är att vårt generalkonsulat i Istanbul står i kontakt med de turkiska myndigheterna om det här. Och vårt konsulat har också varit i kontakt med Medin själv och ger dem konsulärt stöd. Vi ser alltid allvarligt på när journalister frihetsberövas. Någonting som ju också utrikesministern varit väldigt tydlig med under dagen.
Men ni har i alla fall fått personlig kontakt med honom?
Vårt generalkonsulat i Istanbul har haft personlig kontakt med Joakim Medin, det stämmer.
För det var tidigare uppgifter om att man inte hade hört av honom på 24 timmar, men nu vet ni var han finns någonstans?
Vi vet var han finns och vi vet vad vi behöver göra och vi vet också hur han mår.
Och hur mår han?
Det är svårt att gå in på detaljer i det här, det råder sekretess, men jag vill ändå säga, eftersom du nu frågar, att han mår efter omständigheterna väl, men jag vill inte gå in på några ytterligare detaljer.
Finns det någon formell anklagelse mot honom?
För tidigt att säga, utan vi arbetar konsulärt för att han ska få det stöd som han har rätt till, i första hand ett juridiskt ombud.
Svante Liljegren vid UD, intervjuad av Per Bergfors Nyberg i Studio 1. Svensken Osama Krajem har häktats av Stockholms tingsrätt idag, misstänkt för bland annat grova krigsförbrytelser och terroristbrott i Syrien. Han anklagas bland annat för att ha varit inblandad i när en pilot brändes till döds instängd i en bur. En gärning som filmades och sen spreds som IS-propaganda. Krajem nekar till brott. Han utlämnades till Sverige från Frankrike där han redan avtjänar ett 30-årigt fängelsestraff. Och han har även dömts till livstidsfängelse i Belgien. Idag genomför USAs vicepresident J.D. Vance sitt omtalade besök på en amerikansk militärbas på Grönland. Och det samma dag som Grönlands självstyrelse fått en ny regering som är mycket negativt inställd till de amerikanska närmandena.
Jens Fredrik Nielsen.
Det var till rungande applåder som 33-årige Jens Fredrik Nielsen förklarar att det blir han som tar över som det grönländska självstyrets nya ledare. I sitt tal i samband med regeringsförklaringen sa han att vi som befolkning nu är pressade, men att vi ska hålla samman, då är vi som starkast. Och ja, Donald Trumps upprepade uttalande om att USA bör ta över ön har verkligen fått grönländarna att hålla samman, åtminstone politiskt. Fyra av de fem partierna som sitter i parlamentet och som har cirka 75% av mandaten ingår i den nya breda koalitionsregeringen. Alla partierna har det gemensamt att de är skarpt kritiska mot den amerikanska presidentens uttalande om att ta över Grönland. Det är bara självständighetspartiet Nadarak, det parti som är minst kritiskt mot USA, som nu lämnas utanför. Alla partierna i regeringen är för grönländsk självständighet från Danmark på sikt, men demokratiet är kanske det parti som vill gå mest försiktigt fram. De vill ha ett starkt ekonomiskt fundament på plats innan några självständighetsförhandlingar inleds. Politiskt är det en väldigt brokig skara partier som nu ska leda världens största ö, men det är inget ovanligt. På Grönland är så kallade oheliga allianser mer regel än undantag, och politikerna är kända för att vara betydligt mer pragmatiska än ideologiska. Den nya regeringen lär inte få någon smekmånad. Oavsett utfallet av J.D. Vance besök idag så lär Donald Trumps intresse för Grönland inte falna. David Rasmusson, Köpenhamn.
Vidare till Gaza, där fortsätter de stora demonstrationerna mot Hamas. Tusentals människor protesterar på ett sätt som saknar motstycke under Hamas-styret. Och vår korrespondent har pratat med några av dem.
Skäms, ni sålde Gaza för dollar. Kom igen, kom igen. Hamas är en terrororganisation, lyder slagorden från en demonstration i Khan Yunis i veckan. Demonstrationer där mängder av Gazabor på flera håll demonstrerar mot kriget och mot Hamas. En av demonstranterna är 24-årige Khalid. Det är vår plikt att demonstrera och våra krav är tydliga. Stoppa kriget med alla medel. Stoppa de stigande dödssiffrorna och få bort Hamas fullständigt från makten. En av anledningarna till att Hamas ännu inte slagit ner demonstrationerna är att dess säkerhetsstyrkor och milismän tagit skydd i bland annat tunnlar efter vapenvilans slut. De syns inte längre på gatorna. Men Khalid har ändå hotats av Hamas militära gren för sitt deltagande. Han har fått veta att det kommer att gå illa om han fortsätter. Men han tänker inte sluta protestera förrän Hamas är borta. Vi säger det högt och tydligt. Hamas måste lämna över makten och låta oss leva. Hamas har försökt påstå att demonstrationerna egentligen riktar sig mot Israel och kriget. Och Hamas-vänliga journalister har stämplat demonstranterna som Israel-vänliga kollaboratörer. Men demonstranternas slagord säger annat. En flicka sittandes på sin pappas axlar leder talkören. Hamdan al-Sahar, nu är det vi som bestämmer. I slagord riktade till två Hamas-ledare. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
En 18-årig man har åtalats misstänkt för 9 fall av mordförsök i Malmö i augusti. Enligt åtalet hade han tagit sig till Rosengård med 2 skarpa handgranater och kastat den ena mot en plats där många människor fanns, men granaten detonerade aldrig. Han greps på platsen och enligt åklagaren hade han tagit på sig uppdraget mot betalning. Frida Edman blir ny vd för Göteborgs stadsteater efter 8 år som chef för bokmässan. Hon tillträder det nya jobbet den 11 augusti. Så vädret, ikväll och i natt blir det i Götaland och Svealand halvklart till mulet och lokalt också något lätt regn. I Norrland tidvis regn. I fjällen och längst i norr snöbyar. Imorgon blir det till en början halvklart till mulet. Under dagen sen minskar molnigheten och det blir en del sol på de allra flesta håll. Men i fjällen tidvis snöbyar. 9-14 grader i söder, ner mot 5 minusgrader längst i norr. Det var Kvart i fem Ekot, producent Louise Haag. Jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Och här är Studio 1, vår andra timme.
Strax mer om den kraftiga jordbävningen i Myanmar och där regimen nu vädjar om hjälp.
Och sen protesterna i Turkiet och där svenska journalisten Joakim Medin nu har frihetsberövats. Strax hör ni hans fru om vad som har hänt.
Och så prinsessan Madeleine som lanserar sitt eget hudvårdsmärke, men nu så möter den kungliga satsningen stark kritik.
Och svensk damtidnings Johan T. Lindvall med oss direkt, och sen hör ni om svenskar i NATO.
Okej, och här har du kungen och drottningen på display, dalahäst och Pippi Långstrump.
Ja, absolut. Och vi har även då bilder på ÖB och chefen för försvarsstaben.
Det ser ut som ett litet svenskt altare här ju.
Helena Groll, Per Bergfors Nyberg här ända fram till 17:15.
Och där vi fortsätter tala om den kraftiga jordbävningen i Thailand och Myanmar idag.
Där många befaras döda. Senaste uppgiften från Myanmar är 144 döda och över 700 skadade. Många fler kan också ligga begravda i rasmassorna.
Och med oss nu direkt från Bangkok, Helena Thorfinn, journalist och författare. Sen kväll hos dig. Välkommen till Studio 1.
Tack, tack, tack.
Hur skulle du beskriva läget just nu?
Ja, det har varit en väldigt dramatisk dag där jag stod och lagade lunch till mig själv när plötsligt allting började skaka och köksluckor slogs upp och tavlor trillade på och i backen. Och först, man förstår ju inte vad det är som hände först. Allting skakar. Men sen förstod jag att det var en jordbävning. Och tog mig ut och där stod alla grannar och där stod folk från gatan. Och alla var jätteskakade därför att det är här, tror jag inte man förväntar sig i Bangkok. Många som har bott här länge har aldrig varit med om en jordbävning. Så det här är liksom inte vad man trodde det skulle hända här.
Mm. Men när du stod där i köket då, vad var det för känsla som kom?
Alltså jag blev otroligt rädd faktiskt. Alltså det var så här att jag tänkte, nej nu rasar det. Det kommer rasa huset. Därför det var liksom inte som en vanlig Alltså, jag har aldrig varit med om något liknande. Väggarna liksom bågnade, kändes det som. Så att jag var jätteskärrad. Och det var många som var det. Och just det var som att gå på ha en skateboard eller någonting under sig och gå. Och så hörde man något glas som klirrades i bakgrunden och folk som skrek. Så det var lite, ja, det var dramatiskt. Och ändå var ju inte det här... Alltså, jag är 1 kilometer från det huset som rasade. Det här är ett hus som har rasat helt och hållet.
Mm. Det är den här skrapan som du har påbyggat, just det. Men du hörde skrik och så. Du bor i ett hyreshus då, så grannarna då, rusade ni ut allihopa?
Ja, alla rusade och samlades ute där det inte är några hus, så att säga, där man inte kan få något på sig. Och folk från hela gatan satt, liksom folk som liksom arbetar inne i butiken, alla satt vid liksom trottoarerna och bara väntade. Och sen fick vi höra att det skulle komma efterskalv, och då gick de först ut och sa en speciell tid, och då var ju såklart att ingen var inne. Men sen så kom det ny information som sa nej, men man kan inte säga en exakt tid för ett efterskalv, utan det är hela tiden. Och faktum är, nu när jag satt här och väntade på att prata med det, så tyckte jag det var ett efterskalv faktiskt. Oj. Jag står faktiskt i dörrposten nu och pratar.
Hur kändes det? Vad kände du för någonting?
Nej, men jag blev faktiskt jätteskakad, för att här har ju folk gått och lagt sig. Men jag såg det här, jag har ett glas vatten här, och det skakade väldigt misstänksamt. Alltså, så jag står faktiskt i en dörrpost och pratar nu om någonting skulle hända.
Mm. Du bor i Bangkok just nu. Du har ju också bott i Myanmar i många år. Yeah. Du har bosatt där i många år, har skrivit om det och följt läget där. Och du skrev till mig att du var ju faktiskt där i helgen. Vad hör du därifrån?
Alltså där är det ju det verkliga epicentret, är ju i Mandalay, som är alltså den gamla konungsstaden, så att säga. Och där har ju många, många byggnader rasat, och det kommer hela tiden upp på min feed. Jag känner ju mycket folk i Myanmar fortfarande, så jag har många sådana appar, och folk lägger upp bilder på rasade hus, folk som sjukhus som har tömt alla sina patienter och som är ute på gatan för att man är rädd att sjukhuset också ska rasa. En stor helig byggnad, ett stort tempel, verkar också ha rasat. Och där kommer det ju katastrofsiffror hela tiden. Och vad jag förstår, och nu har Min Aung Hlaing, alltså militärjuntans chef, har gått ut och vädjat om hjälp, vilket är ganska ovanligt att de har gjort.
Precis, vi var inne på det förra timmen, just det här om att militärjuntan faktiskt går ut och vädjar om hjälp. Vad är din tolkning av det? Är det att läget är otroligt allvarligt så att man måste ta till det, eller?
Ja, det är det ju. Alltså, men de har också lärt sig, för att 2008 var det ju en stor cyklon som heter Nargis. Och den anser man var militärens stora misslyckande, för de bad aldrig om hjälp, utan det bara brakade inåt landet, så att säga. Att de kunde inte klara ut det. Och det är väl så att de inte vill vara i den situationen igen. Så den gången fick ju internationella samfundet gå in mot militärens vilja, så att säga. Men nu vill man då bjuda in istället. Och det verkar vara som om många, många står beredda att gå in med stöd.
Helena Thorfinn, journalist och författare, du bor i Bangkok. Häng kvar där om du kan, håll dig såklart säker om du känner fler efterskalv eller så. Vi har en till gäst som vi ska ta in så länge. Björn Lund, seismolog vid Uppsala universitet. Björn, vi hörde här om möjliga efterskalv efter det här stora skalvet 7,7 på Richterskalan. Hur pass troligt är det att det kommer flera efterskalv så här?
Det kommer att komma efterskalv, och kommer att komma många efterskalv under lång tid, förmodligen över ett år efter en sån här stor jordbävning. Men de flesta stora efterskalven kommer inom ett par veckor, så att efter 2 veckor kanske, då minskar risken betydligt för riktigt stora efterskalv. Och vi hade ju ett stort efterskalv bara 12 minuter efter huvudskalvet. Det hade magnitud 6,4, så att det är en stor jordbävning i sig, som drabbar ett område då som redan kanske är skadat av huvudskalvet.
7,7 som då var huvudskalvet. Hur skulle du beskriva den här jordbävningen?
Ja, det är en mycket stor jordbävning. Vi har visserligen ett par, kanske 2-3 sådana per år i världen. Men de flesta inträffar i havsområden och i mer obebodda områden. Och när ett så här stort skalv inträffar på land i ett tättbebyggt område, då blir det tyvärr katastrofala konsekvenser av det. Det här skalvet är ju i stort sett lika stort som den första jordbävningen i Turkiet för 2 år sedan. Det första skalvet där var ju magnitud 7,8. Och det är väldigt likartade områden det här. Och här är också en platt gräns där en platta glider förbi en annan. Den indiska plattan glider mot den eurasiska plattan. Sen en stor plattgräns. Det har varit många skalv här genom historien. Och därför så är det är inte så konstigt att det blir ett stort skalv, men att det är så här stort, det har ju inte hänt på lång tid.
Mm. Och när det gäller dödstalen då, Turkiet, så var det väl runt 50 000 minst, om jag minns rätt. Vad tror du vi kan vänta oss här? Fortfarande så är ju dödstalen relativt låga, 144 döda, 730 skadade enligt Myanmars militärjunta, om man ska tro på de siffrorna.
Ja, och då vet vi ju framförallt att det tar ju alltid tid innan dödssiffrorna stiger, och det tar lång tid innan man kommer fram till någon slutgiltig siffra. Vad vi kan göra här är ju bara jämföra storleken på jordbävningen, hur pass tätt befolkat området är och vilken typ av byggnader människor bor i. Vad är det för strukturer? Vad finns det för infrastruktur? Och vad finns det för jordartsförhållanden? Har vi liksom mjuka, leriga, mjuka bergarter som förstärker skakningarna? Och tar man allt det där, tar man hänsyn till alla de faktorerna, så ser det ju tyvärr ut som att då skulle modellerna säga att här är det stor risk att det blir tusentals omkomna.
Mm. Helena Thorfinn, som kan Myanmar befinner sig ju i ett inbördeskrig sedan många flera år. Tror du att det kan påverka situationen när det gäller till exempel byggnader och hur det ser ut på marken?
Alltså byggnadernas problem är ju att de är illa byggda, framförallt i Mandalay är mitt minne, eller det är mycket slarvigt uppsatta hus där, så det kan nog spela roll. Sen så kommer det nu information att People's Defense Force, som är de här små motståndsfickorna, de nu tillhandahåller humanitärt stöd. Så det kan ju bli faktiskt så att det både kommer från militären och från PDF-grupperna, och att det kanske, jag vet inte vad det kan komma innebära, men i best case scenario så kan det faktiskt vara så att militären visar sin inkompetens under den här tiden, och att det kanske blir ytterligare en puff mot att militären faller.
Mm. Du befinner dig ju i Bangkok. Du beskrev att det kändes som ett efterskalv alldeles nyss. Hur ser det ut där runt omkring dig? Har folk gått och lagt sig, eller är man ute på gatorna, eller vad händer?